Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström.
Hur är läget idag?
Jo då, det är excellent. Vi ska ju idag prata bland annat om böcker som har inspirerat oss och lite grann om hur man lever sitt liv egentligen. Alltså, jag kommer faktiskt just nu från ett inspirationsmöte med en person som jag är mentor åt, där vi diskuterade hur ska man lägga upp sina dagar så att man inte liksom bara njuter utan faktiskt också bygger och investerar. Hur är läget där?
Det är bra, men jag är lite hes.
Ja, var är du någonstans?
Nu är jag i Bangkok.
Ja.
Jag har inte, vi ska ju prata om böcker och rekommendationer idag. Mm. Jag har inte läst så mycket böcker de sista kanske 69 månaderna utan mest praktiska texter och videotutorials för Google Ads-programmering och sånt där. Och typ bolagsrapporter för aktier.
Ja, man kan väl säga att du har jobbat med finanskursen eller The Investing Course också helt enkelt. Alltså hur vi driver det här projektet som vi gör tillsammans där vi försöker utbilda i värdebaserat investeringsanalys som vi gör tillsammans. Du håller på och optimerar hur vi får ut det här budskapet på bästa sätt.
Mm. Nu har jag inte läst så mycket andra böcker nu utanför det liksom sista tiden. Men jag har ju läst extremt mycket böcker innan. Dock har jag ju nämnt ganska många innan i avsnitt.
Mm. Men det finns ju andra sätt att ha kul också. Misstänker att du någonting gör du för att underhålla dig.
Ja, nu håller jag på att jag har kollat på mycket dokumentärer på YouTube och jag har kollat faktiskt snöat in lite på att kolla videor där man får se hur de bästa kockarna på massa kända restauranger förbereder sin mat. Det är en kanal som heter Eater, om du kanske sett den.
Ja, nej, jag har inte sett den. Är du en eater?
Ja, det är intressant att kolla. Jag tycker det är intressant med mat. Inte för att jag har någon ambition att bli en mästerkock eller något, men det är kul att se hur de gör.
Mm. Jag lyckas aldrig eller sällan fastna för någonting på YouTube, i alla fall inte sånt som de flesta kollar på. Om jag ska titta på någonting på YouTube, då är det ganska specifika saker, som till exempel Kurzgesagt, deras vetenskapsvideor. Det kan vara hur funkar ett vaccin eller hur kommer universum ta slut?
Jo, men jag skulle gruppera in det i dokumentärer.
Mm.
Alltså, jag kommer inte ihåg alla kanalerna, men det finns en massa jättebra om universum och fysik och sådär. Folk som förklarar alla de nyaste rönen från, vad ska man kalla det för, liksom kosmologi.
Mm.
Och ja, alla de nyaste sakerna som alla de här, det finns ju en massa olika teleskop som håller på att göra undersökningar och studier. Och sen håller de på att uppdatera med det där under långa perioder och så kommer de ibland på nya saker.
Mm.
Och jättemånga av de här sådana här videor om universum, det är att de har hittat någonting nytt.
Mm.
Sen är det så här, ja, man är inte säker på vad det innebär, men det kanske innebär de här typ så här 3-4-5 grejerna.
Mm. Det roliga med de där tycker jag är att först brukar det vara ungefär 95% av videon. Det är en slags repetition av hur universum liksom blev till. Men ofta gjort på ett lite nytt och lite fräscht sätt som gör att man känner sig så hemma och så, liksom så bekväm i att lyssna på det. Och det är mysigt på något sätt. Och sen kommer de här nya rönen precis på slutet.
Ja, ja, jag håller med. Det är, när man har kollat på ett gäng av dem så blir det lite mycket repetitioner. Men den saken som var mest intressant av alla de där videorna om universum, det är det här, jag kommer tyvärr inte ihåg namnet nu, men det är att de lyckades skapa någon metod där du kunde så här, baserat på, ja, sen Big Bang liksom, så kan man göra en slags så här, heatmap eller värmekarta baserat på hur långt tiden har gått. Vet du vad jag menar?
Ja, alltså det finns ju den här mätningen av bakgrundsstrålningen som visar på temperaturvariationer.
Mm,
precis. Och den visar ju hur snabbt det måste ha expanderat eller vad liksom vilka naturlagar som gällde då som måste ha rått för att mönstret ska bli precis det som det är idag.
Ja, det tycker jag är så här, det verkar som att den absolut viktigaste tumregeln som man inte fick lära sig i skolan.
Mm. Max Tegmark har skrivit en bok som handlar just om hur man har som jobbat sig bakåt i den här bakgrundsstrålningen. Jag kommer inte ihåg vilken av böckerna det är nu, men det är verkligen fascinerande. Alltså, han har lagt extremt mycket tid på just den där heatmappen.
Mm. Ja, det verkar som så här. Det finns ju som många saker de upptäckt, men jag tycker det där verkar som att det är den viktigaste saken, och nästan det verkar som att alla nya studier nästan bygger på någonting man hittat genom den där heatmappen.
Mm. Lite kul faktiskt också, det är att det här nya James Webb-teleskopet, det har ju upptäckt galaxer som är alldeles för stora, alldeles för långt tillbaka i tiden. Givet den modell man har så ska inte sådana galaxer har hunnit formats så snabbt. Så det händer faktiskt rätt mycket inom kosmologi just nu.
Ja, tyvärr så minns jag inte namnen på det här. Det var säkert 2 månader sedan. Men jag såg en video som var intressant. Och de hade hittat någon ny galax som så här, den bröt mot alla regler man kunde tro om en galax. Så här, de har inte hittat något svart hål i mitten av galaxen eller liknande. Men det verkar som att det är något konstigt som pågår där. Som beter sig som att det är ett svart hål eller något. Men man har inte hittat någonting.
Mm. Ja, jag är gammal nog att komma ihåg när man inte trodde att svarta hål faktiskt fanns. Eller att man skulle kunna hitta dem. Eller för den skull att de skulle generellt sett ligga i mitten av en galax. Och nu säger man liksom i en bisats bara att det här är lite konstigt. Det kanske inte är ett svart hål i mitten av den här galaxen. Ja. Men ska vi hoppa in på dagens böcker kanske?
Ja, den första boken här, den heter Excellent Advice for Living, vilket är ett bra namn.
Det passar ju alldeles utmärkt också med tanke på mötet som jag hade precis innan vi spelade in. Har han excellenta råd för att leva ett gott liv?
Ja, absolut. Men det är ju så här, det som är intressant med boken är att det är inte hans, eller jag vet inte, ett fåtal av tipsen eller liksom råden är kanske hans egna. Men majoriteten är, alltså, vad ska man säga, ordspråk och aforismer. Såna typiska, nästan floskler som bara sprids och har gått i arv i många generationer. Till exempel på svenska då, om jag säger rätt. Alltså man har 2 öron och 1 mun. Eller behandla andra som du är behandlad. Eller en fågel i handen är bättre än 2 i busken. Eller trädet, eller vad man säger.
Mm, men som man ska liksom, till exempel, det är bättre att lyssna dubbelt. Än, man vill lyssna mer än man pratar. Det är därför man har 2 öron och 1 mun, till exempel.
Ja, alla sådana här gamla ordspråk. Och det finns ju väldigt, väldigt många sådana. Och den här boken, den har liksom dokumenterat och kanske skrivit om en del också. Men den har dokumenterat på de här på olika sorters teman. Och det är väldigt bra, mycket bra råd. Det är svårt att inte stryka under väldigt mycket när man läser den.
Mm. Ja, de här uråldriga tipsen och talesätten, de kommer någonstans ifrån en överlevnadsproblematik. Alltså om du inte betedde dig som du skulle i en nomadstam, då blev du lämnad ensam på savannen och dog. Så att det gällde att man ska inte äta giftiga saker och man ska hålla sig väl med dem i stammen. Det är liksom två grundläggande överlevnadstips. Och de här leder nog fram till bland annat hundratals av den här typen av liksom, så här, lite mer detaljerade micromanaging-regler. Men du har plockat ut några liksom, lite extra pikanta tips från boken.
Ja, jag hade ju många saker som jag strök under, men jag valde ut några stycken. Jag tänkte några som var kanske problemet när man väljer ut så här, så är det ju ofta att kanske man delar någonting nytt istället för det som är det viktigaste. Men jag vill bara understryka att när jag läste boken så var det, jag tyckte allt var jättebra, eller inte allt men det mesta. Och det är så här en kombination av att säga, ja just det, det här är bra repetition, eller ja men det här har man ju hört men det har jag inte tänkt på innan, men det stämmer verkligen. Så här, bra repetition, och repetition är ju det viktigaste. Mm. Så ja, nu kommer inte det kanske med så mycket här, men om man läser boken så är det kanske det som är den stora nyttan, tyckte jag.
Mm. Men det där är så att när man gör ett avsnitt om sömn och säger de 7 viktigaste tipsen om sömn, det är ju de man ska hamra in egentligen, men samtidigt ska du göra ett nytt avsnitt om sömn, då vill du hoppa förbi alla de 7 och så vill du liksom bara prata om de 2 nya så här lite extra bra grejerna.
Ja men exakt, det är ju det som också med så här träning, att alla vill bara ha nyaste tricken.
All right, men jag ser ju att du har ju tagit upp det här att vara entusiastisk, det är värt 25 IQ-poäng.
Vad, ja, det tyckte jag var intressant. Det har man inte hört förut. Eller har du gjort det?
Nej, jag har inte hört den förut, men samtidigt så känner man igen den och liksom på något sätt resonerar med den och tycker att ja, jo, det här, alltså jag som har lite så här aspighet i mig, jag kan verkligen skriva under på att om det är någon som är liksom entusiastisk och utåtriktad och liksom har ett någon slags driv och uppenbart intresse och engagemang, det är mycket, mycket viktigare än någon som bara har en liksom någon slags rå intellektuell kraft.
Ja, jag tycker det är intressant, för att å ena sidan så du kan ju inte vara helt dum i huvudet, och om du har IQ 60 och är jätteentusiastisk, då är du bara på 85. Det räcker ju inte. Men en normal intelligens och jättehög entusiasm, då är det ändå högre än medel. Om du tänker för en normal fördelning liksom.
Mm. Ja, det är ganska väl avpassad storleksordning på de där 25, känns det som.
Mm.
Det är typ en dryg standardavvikelse ungefär.
Så jag tyckte det var intressant. Mm. Och jag tycker också det stämmer. Liksom, så här, för att även om du träffar någon som är superintelligent, om personen är för dryg eller bara helt enkelt negativ, alltså jättenegativ på allt så här, bara liksom helt enkelt en dålig inställning på livet, då spelar det ändå ingen roll. Liksom. Då kommer man ändå inte vilja prata med den personen.
Ja, alltså jag sitter här, jag hör vad du säger.
Mm. Det finns ju en annan variant av den här som är mer känd, som är det här citatet. Jag tror citatet är "A different point of view is worth a different point of view is worth 20 IQ points" av en duktig matematiker eller vetenskapsman. Jag tror han heter Alan Key. Men det citatet är ju välkänt, och det stämmer ju verkligen. Alltså att en annan variation, att om du har en person som säger att han har en jättehög IQ men han kan bara en sak, men om du har mycket fler bättre tumregler eller mentala modeller, då behöver du inte vara nödvändigtvis så smartare. Du behöver bara utgå från en bättre tumregel. Liksom.
Det där kan man ju verkligen se i vardagen om man sitter och håller på att pilla med någonting. Säg att man har ett stormkök, eller man ska få upp en eld, eller liksom man ska försöka sätta upp ett tält eller någonting annat som är... Man stöter på någon typ av hinder i det hela. Eller, ja, jag vet. Sätta ihop en IKEA-möbel. Då kan man kan vara två personer som är liksom ganska handfallna, och det känns verkligen som att det skulle vara helt omöjligt att göra det själv. Men tillsammans så snubblar man sig fram tack vare lite olika infallsvinklar hela tiden. Ja, men vänta nu, men gör så här då. Och så funkar inte det, men då ser jag plötsligt en vinkel som jag inte hade tänkt på, just tack vare att den andra hade en vinkel.
Mm. Det är bra att samarbeta då. Ska vi gå vidare till nästa sån här bra sak från boken?
Mm, bara kör på.
Det här är ju så typiskt, men jag tycker ändå det är så klockrent. "Don't be afraid to ask a question that may sound stupid, because 99% of the time everyone else is thinking of the same question and is too embarrassed to ask it." Och det tycker jag, den tumregeln körde jag alltid i universitetet.
Mm.
Och det var ju helt rätt. Och jag tycker man ska leva enligt den regeln, för att det är så mycket som inte sägs, men som missförstås. Och sen bara för att inte det sägs så leder det till en dålig dialog liksom, i allmänhet, i samhället och annat. Och man borde inte vara rädd för att inte säga att man inte vet någonting. Liksom.
Mm. Anders Hansen vet ju allt om var det här kommer ifrån. Alltså det har återigen då med den här savanntillvaron i stammen att göra. Att om man gör bort sig och blir utstött ur stamgemenskapen och därmed lämnad ensam på savannen, att inte vara en del i stammen, det är att dö. Så att det här att vi är så himla rädda för att göra bort oss, att saker ska vara pinsamma eller att man ska bli uttittad och utpekad. Det är tyvärr så dysfunktionellt att vi har den spärren, men det är också väldigt naturligt varför den finns. Och det är också just därför som det är så himla viktigt att påminna om det här om och om igen. Liksom att, men bara våga ta klivet bort från den där rädda lilla savannpersonen, så får du så oerhört mycket fördelar av det. Alltså för det första får du svara på frågan. Dessutom så är det en massa andra runt omkring som kommer tycka att vad skönt, det är han den där som ställer frågorna.
Ja, en sak, jag har hållit på mycket med programmering sista kanske 1,5 året eller lite mer. Och då är det, alltså varenda grej jag har gjort, det har varit så här att jag bara har en idé och så vet jag kreativt hur jag ska utföra den. Men jag vet inte vad det finns för liksom funktioner eller parametrar eller saker som man bygger idén med. Liksom. Och då måste man gå igenom jättemycket dokumentation eller fråga typ ChatGPT om råd och sådär. Men det är bara verkligen så här trial and error i sin renaste form. Och genom att ha gjort det väldigt mycket på olika saker, så alltså, det är verkligen en extrem skillnad när man kollar igenom dokumentationen för många olika sorters programmeringskoder eller program eller plugins eller vad det nu är. Liksom. Att väldigt många som håller på med programmering är extremt dåliga på att förklara såna här saker. Och det vore inte så svårt att liksom skriva ett exempel med koden. Men väldigt många gör det inte ens. Utan de så här, jag vet inte jag tror det är en kombination. Jag tror det är en kombination av två psykologiska effekter. Det första är bara att de är såklart duktiga på det de gör och har kommit långt så här. Så de kan ha glömt bort en del av grunderna och bara utgå från att andra inte vet det. Jag vill säga utgå från att andra redan vet det på samma nivå. Vilket absolut inte är sant. Särskilt inte om du har byggt en egen plugin eller något som använder egna kommandon. Då kan du inte utgå från att folk kan de kommandorna som ett eget språk. Liksom. Så det är den första grejen. Men sen den andra grejen, det tror jag är en extrem arrogans. En extrem intellektuell arrogans. Att de så här känner sig överlägsna. Bara för att de bemästrat någon liten enskild grej. Men sen vill göra det svårt för andra med mening. Så att de ska liksom känna sig lite smartare på egen hand. För att de har lagt ner mycket tid på en sak. Och det är verkligen en extremt dålig egenskap.
Ja, verkligen. Jag kan ju säga, jag menar, jag får ganska mycket frågor. Bland annat för att vi håller i den här finanskursen och The Investing Course. Finanskursen som för övrigt snart drar igång igen. Men jag får väldigt mycket frågor. Och varenda gång så tänker jag bara på hur jag ska kunna leverera ett riktigt bra svar. Och, liksom, och frågan är om jag ens har ett bra svar. Jag skulle ju aldrig någonsin tänka, vad är det här för dålig fråga eller dum fråga? Eller nu ska jag försöka ta tillfället i akt att liksom vara lite mästrande och visa hur liksom mycket bättre jag kan det här. Det är precis tvärtom. Jag känner bara att okej, men varför lyckas inte jag komma på ett mer pedagogiskt sätt att förmedla kunskapen som ändå finns här? Det är mitt ansvar att få fram informationen.
Jag tycker den här attityden, den finns väldigt mycket i både programmering och online-marknadsföring. I online-marknadsföring kan jag nästan lite förstå det. För att det är ett område som rör sig så fort så att om du lär dig någonting så här för 2 år sedan, det kan vara helt utdaterat idag. De kan ha ändrat algoritmen eller de kan ha ändrat massa saker. Typ sjukt många kurser som handlar om YouTube-annonser nu. I princip alla är utdaterade för att de gjorde jättestora förändringar sista året. Men när det kommer till programmering, då tycker jag det är ju dåligt i båda fallen, men jag tycker det är extra dåligt där, för programmeringen är liksom någonting som bygger på logik.
Mm. Vi går vidare till nästa tips, och det är precis att hålla sig i rörelse, det vill säga att gå vidare till nästa tips, skulle man kunna säga. Movement plus variety equals health. Ja, jag känner att det finns någon typ av visdom i det här, och jag vet själv att är det någonting man ska göra så är det röra på sig och ha variation, och variation i allt, inte bara rörelse, utan till exempel i det man äter. Men vad är det han har sagt i boken när han har pratat om det här?
Nej, men det är bara, boken består ju bara av korta ordspråk som sådana här saker.
Mm-hmm.
Det här var ju själva aforismen så att säga, fast den här har nog kommit på själv, eller inte kommit på, men han har ju liksom uttryckt det på ett väldigt kortfattat och grymt sätt som man inte sett innan, och det är bra.
Okej, så det är inte så mycket utvikningar kring själva aforismerna, utan han skriver någonting?
Ja, det är
någonting.
Lite få ibland, men det är mer att det är många olika aforismer, och sen är det vissa han kommer på själv eller kombinerat liksom. Det här är en sån som det är ju någonting, det här är ingen aforism, utan det här har han ju skapat på egen hand liksom, genom att kombinera. Men det är ju jäkligt bra, för att det är viktigt att röra på sig, och variation är viktigt, och kombinerar man båda så får man hälsa, och det stämmer. Och jag kom ju på en egen formel för det där i min bok Breaking Out of Homeostasis, att alltså anledningen för att du vill ha variation, det är för att det aktiverar PFC, prefrontala cortex, som är den tänkande delen av hjärnan och beslutsfattsdelen. Och om man ska aktivera prefrontala cortex, då är det så här 5-4 grejer, varav det är novelty, nya saker, variation, att ha ett mål som man håller på med, och att helt enkelt slumpmässiga saker händer. Så det är de 4 grejerna som aktiverar PFC.
Mm. Det visar sig att även motion i sig, nästan via en slags pavlovsk reflex, gör att man får bättre hjärnhälsa. För att när man motionerar så tror kroppen att man är ute liksom och rör sig liksom över stora sträckor. Och att man, när man kommer in på nya områden, då gäller det att verkligen liksom vara alert på vad som händer. Faror och möjligheter.
Ja.
Men jag tycker den här boken, den ger mig lite vibbar av både Marcus Aurelius Meditations, men också Poor Charlie's Almanac av Charlie Munger.
Ja, men det är kanske bara mitt utdrag av citat här. Det innehåller väldigt mycket mer saker. Det här är ju bara ett utdrag. Men absolut.
Tycker du att den kompletterar dem, eller är den liksom...
Jo, det gör den absolut. Mm. Det är en bra bok.
Mm. Jag tycker vi går raskt vidare till nästa. Whenever you can't decide which path to take, pick the one that produces change. Det är lite närbesläktat.
Mm. Det är också relaterat till att bryta homeostas, liksom. Att göra någonting annorlunda som tumregel, om man inte vet vad man ska göra. För för att även om oavsett om det går dåligt eller bra så kommer det i alla fall ha förändrats på ett sätt.
Kan du inte berätta bara så kort du kan vad själva det här uttrycket att bryta homeostasen, vad det är för någonting? Men alltså, du har ju skrivit en bok som heter Breaking Out of Homeostasis. Men kan du bara kort utveckla konceptet för den som faktiskt lyssnar på det här för som allra första avsnittet?
Min definition av, det här, av homeostas, det är inte den vetenskapliga som har att göra med kroppens naturliga att du måste liksom ha en särskild temperatur för att överleva, utan det är snarare bara kombinationen av vanor, tankemönster och beteenden. Och det, så fort du gör någonting som är väldigt annorlunda, då blir det svårt för att det går emot vad du är van mot att göra. Och det finns ett gäng sätt man kan göra det på systematiskt, som är, om man lär sig dem, är det ganska lätt att göra. Och det här är två bra exempel på det.
Ja, helt naturligt så är vi vana människor och våra organismer försöker skapa, nästan göra oss till robotar så att vi inte ska behöva tänka. Och det är det som är, det är väldigt bekvämt och väldigt energisparande i det korta. Men i längden så gör det oss sårbara för yttre förändringar. Så det är bättre att själv som ett JAS-plan ha förändringen liksom inbyggd i sig för att snabbt kunna anpassa sig när omgivningen ändras.
Ja, naturligt. Det är, man liksom dras naturligt till att inte göra så mycket och vara lat och så vidare. Men det finns en massa tumregler för hur man kan gå emot det. Och om man kan de tumreglerna så är det mycket lättare.
Ja, ett litet sidotips
här. Och använda sin hjärna mer och kroppen.
Ja, lite sidotips här. Det är ju faktiskt att läsa Breaking Out of Homeostasis. Sök upp den på Ludvigs hemsida. Nästa här, det är if you wind up using some tool for a job, alltså så om du måste ha ett verktyg, köp det bästa du har råd med. Håll inte liksom på att snåla. Köp inte en dålig skruvdragare. Det gör det ju bara sämre. Jag skulle nästan kunna liksom göra om det här tipset till if you wind up using some tool for a job, avoid being the tool, det vill säga dumhuvudet.
Jag tycker det är ett bra citat för att om man ändå arbetar med någonting eller håller på med någonting väldigt mycket och du kommer använda det här verktyget hela tiden, då borde man inte vara liksom dumsnål. Det är ju det rätta konceptet. Att inte vara dumsnål. För att det kommer man bara, även om man tjänar pengar på det i så här, ja men en vecka eller en månad, så förlorar man på det på längre sikt.
Men sen är det inte...
Både pengar förlorade och tid förlorad. Så som ett exempel, det bästa exemplet är liksom, ha inte en värdelös dator om du jobbar med din dator.
Ja, nu sitter det här fortfarande, hör vad du säger.
Och ha också alltid en backup-dator ifall din dator slutar funka. Så du inte behöver typ vänta en vecka med att köpa en ny dator som du inte kan jobba. Ha snabbt internet och så vidare. Beror ju på vad man håller på att jobba med. Liksom. Men ha snabb dator och snabbt internet.
Jag kommer ihåg när du till slut lackade på mig någon gång för att min dator, den behövde startas om hela tiden. Och när den startades om, det tog ju en evig tid för den faktiskt att komma igång. Och du bara, Micke, skaffa ny dator.
Det gör det för min ena dator också. Men som sagt, om det skulle bli riktigt problematiskt så har jag en nyare och bättre.
Nu kommer vi komma in på någonting som är lite mer komplext och väldigt, väldigt intressant tycker jag. Det är att separera skapande processen från förbättrande processen. Alltså separate the processes of creating from improving. Du kan inte skriva och editera eller skulptera och polera eller skapa och analysera på samma gång. Alltså det här är två helt skilda processer. För liksom, om du försöker, till exempel om du är författare, om du försöker vara editerare samtidigt som du skriver, då kommer editorn stoppa creatorn. Samma sak när du håller på, om du uppfinner, då ska du inte, alltså, det viktiga är ju innovationen, det nya, det skapandet. Inte att hålla på och välja och välja bort. Det är alltså själva pruningen, det är steg två. Men vad får du ut av det här ordspråket?
Ja, det är klockrent. Det är liksom att separera den kreativa processen mot den praktiska uppföljningsprocessen som kan såklart bestå av flera steg. Men den kreativa processen är generellt sett enskild. Och vare sig det är att man håller på att jobba med någonting som är kreativt och gör det första gången som man håller på med någonting nytt, då är man på stadiet att man bara tänker konceptuellt. Och då ska man ju bara liksom brainstorma så mycket som möjligt. Och sen när man har blivit klar med det, och man inte kommer på någonting nytt mer, då börjar man gå igenom varje alternativ och helt enkelt jobba på det liksom. Ett annat exempel på det är om det kommer till exempelvis aktier. Då är det ofta om det är viktigt att samla ihop en stor lista och ett urval av många olika som man kan bevaka över lång tid. Men om man inte har en stor lista, då behöver man hitta massa aktier som man sparar liksom. Och då är ju vad folk brukar kalla för filtrera eller screening. Och om man håller på med det liksom, då kan man hitta jättemånga nya. Men då är det bäst att liksom fokusera på det först. Inte om du håller på att filtrera och hitta massa, eller screena liksom. Istället för att börja analysera, säg att du hittar 100 aktier. Istället för att börja analysera en av dem, samla kanske så många av dem som möjligt som verkar intressanta. Och sen ett andra steg, börja diskvalificera baserat på något kriterium. Och sen i tredje hand, när du har bara ett fåtal kvar, då blir det kanske dags att börja läsa på mycket om en av dem, eller två.
Mm. Och det här kan man ju verkligen märka bland de som är nybörjare i finanskursen, att man är så sugen på att liksom hoppa hela vägen till analysen och investeringsprocessen från filtreringen, att man redan där börjar ifrågasätta om det man har hittat är bra eller tvärtom, ännu farligare, tror att man har hittat något bra bara för att det har filtrerats fram, att man nästan är klar med analysen. Så istället för att i lugn och ro ta ett, inse att de här olika stegen också är just olika steg.
Ja, exakt. Och då är det ju nästan bäst oftast att liksom kötta varje steg så länge som man är inspirerad i det ögonblicket.
Mm.
Medan man kanske, om vi bara säger att man håller på att kolla massa nya aktier, du kanske är jättemotiverad att göra det en hel dag eller någonting. Men sen om du vaknar nästa dag, då är du, och så testar du igen. Eller om du är typ inte full, du är så här, var motiverad och gjorde det. Så ser vi att du kom fram till 100 aktier, men du bara snabbkollade 10 stycken. Och så tänkte du, åh, det här är så himla kul, men det här är så kul nu så jag kan göra det imorgon. Men om du vaknar imorgon och gör det, då kommer du antagligen inte alls vara lika motiverad. Så det är, i alla fall för min del, så är det så att det är bäst att göra en sak till gången sådär, medan motivationen är hög.
Ja, jag misstänker att smid medan hjärnet är varmt är med i boken. Om inte annat så passar det alldeles utmärkt här. Det är precis vad man ska göra, liksom själva tipset igen. Liksom när du har flow, när du har go, när du har energi i ett visst specifikt avseende, så bara liksom bara kör på. Man brukar också säga i lite andra sammanhang, when you have the advantage, press it. Alltså verkligen, alltså ett annat sätt att uttrycka det är att sparka på den som ligger. när du har övertaget, tryck på extra. Alltså för då betyder övertaget verkligen, verkligen mycket. Det är då du liksom, det är då du kan åstadkomma den här riktigt betydande skillnaden. Snarare än att då slappa av och tänka, ja, I got this, jag körde det sen. Så nej, smid medan hjärnet är varmt.
Mm, också ett sånt här typiskt och gammalt ordspråk. Jag minns inte om det är med i boken, men det är typiskt sånt som boken tar upp liksom.
Mm.
Men här kommer dock en ny, som är, det är ju inte ett ordspråk eller aforism, utan det är, han säger att experience is overrated. Most breakthrough accomplishments were done by people doing them for the first time. Jag vet inte hur mycket det stämmer, men jag tror det stämmer ganska bra ändå historiskt. Men det är ju väldigt selektivt urval.
Mm, alltså jag kan se flera vägar att analysera det här uttalandet. Alltså ett är att alla breakthroughs egentligen per definition är ju nya aktiviteter. Alltså helt nya, vilket innebär att den som gör det kan ju bara ha gjort det för första gången. Men jag förstår vad de menar också. Alltså ett alternativ är till exempel att om man inom läkemedelsforskningen, om alla breakthroughs gjordes av inom ramarna för systematiskt analysarbete av stora läkemedelsbolag, ja, då är det ju inte breakthrough accomplishments done by people doing them for the first time. Då är det ju egentligen som någon slags bara seg massa som successivt tuggar sig igenom alla tänkbara möjligheter, och vissa av dem kommer visa sig vara bra. Men jag tror man får se visdomen i att, alltså själva uttrycket är experience is overrated. Det säger ju inte att det är värdelöst. Ibland är det bra att vara erfaren, och då kan man ha expert pattern recognition, och då kan man se vilken väg man ska gå. Men det är självklart att det också finns tillfällen då en fräsch tänkande nybörjare som har en viss typ av talang och attityd kan se möjligheter och uppnå totala genombrott som man inte hade uppnått för att man kanske till och med var bromsad av sin erfarenhet. Det är lätt att bli lite så ärgad och ärrad och lite nästan känna ett visst motstånd mot förändring om man har för mycket erfarenhet eller man tror inte längre på breakthroughs.
Då behövs det en fräschtänkande nybörjare.
Ja.
Och sen vi har en sista aforism från den här boken och det är ignore what others are thinking of you because they aren't thinking of you. Och det tycker jag är klockrent att nu för tiden med den här världen som vi lever i med internet, social media och sånt där, det är så mycket skräp som händer hela tiden och mycket distraktioner så att jag tror inte folk tänker på en så mycket.
Nej, typiskt sett så tänker de väl på sig själva eller möjligen på hur de uppfattas. Det vill säga att de tänker ju på sig själva men ur ett visst perspektiv och därmed tänker de inte på dig.
Det blir en extremt självcentrerad världsbild eftersom att alla algoritmerna på social media liksom, de är self-reinforcing så att de vill ge mer av det som man klickar på och sådär. Och det skapar en slags, ska man säga, undermedvetenhet att det man själv tycker och tror och klickar på är viktigt, men det behöver inte vara.
Det här knyter an lite till det vi pratade om också, om att inte vara rädd för att ställa dumma frågor. Det handlar om det här med den här lite ängsliga savannlevande som Anders Hansen brukar prata om, som verkligen inte vill sticka ut och som därför hela tiden tänker på vad andra eventuellt tänker om en själv. För att det är så läskigt att hamna i ett utanförskap eller bli utpekad. Och det är därför man slösar massa energi på att tänka på hur man uppfattas och vad andra tänker på en. Men som sagt, de flesta är helt och hållet upptagna med sitt eget. Så vill man ta steget till att bli bättre än snittet helt enkelt, eller till och med exceptionell. Nu heter ju boken Excellent Advice. Så om du vill excellera, då per definition måste du göra som vad andra inte gör. Och i det här fallet så handlar det om att sluta fundera på om andra tänker på dig eller vara ängslig inför vad denna bild eventuellt skulle kunna vara. Utan gör istället. Alltså tänk själv och gör själv. Du har en inre kompass och känner att du saknar kunskap eller information, men då ta reda på kunskapen och informationen. Till exempel, som är ett av våra första råd där, att genom att våga ställa frågorna. För om du har frågan, det är nästan garanterat att andra har det också.
Mm. Jag tycker vi kan nästan, vi hade ju fler böcker, men det blir kanske lite för långt om man går igenom det.
Mm.
Men jag tänkte säga att jag hade faktiskt för några år sedan en idé att skriva en liknande bok som den här, som handlade om att helt enkelt summera alla liksom välkända ordspråk eller aforismer och sen i någon slags teman och sen se hur många av dem stämmer och hur många stämmer inte. Men jag vet inte hur många sådana här det finns egentligen, men den här boken är väldigt bra. Men efter att ha läst den, jag måste säga, och att man är lite äldre, så jag tror nog de flesta stämmer nog ändå rätt bra. Så jag tror det är nog inte så många som är felaktiga nödvändigtvis, utom att de kanske i vissa fall uttrycks konstigt.
Mm. Vi kan väl passa på att påminna också om att finanskursen drar igång det 3 mars, va?
Ja, och sista datumet att göra en tidig ansökan om du vill bli garanterad en plats inför nästa gång, det är 25 februari.
Okay.
Och det kan man göra på hemsidan finanskursen.se. Sen dessutom så, vi har gjort fler bokavsnitt tidigare. Nu fick vi inte med så många den här, men för den som är intresserad av bokrekommendationer så kommer vi länka det i avsnittets beskrivning.
Men då har du lyssnat på 25 minuter. Lite längre än 25 minuter.
Ja, vi hörs snart.
Med Syding och Sundström. Hej då.